Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Palmemordet, Hans Holmér, del 25.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit detta. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig själv, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Om du tycker att den här podden är bra får du gärna vara med och sponsra den på Patreon. Patreon.com, sök på Palmemordet. Om du blir sponsor på Patreon under januari 2023 för minst $2 per avsnitt och alla avsnitt. Och du är det fram till nästa år så är du garanterad en plats på 2024 års Palmevandring. Jag återkommer snart till 2023 års Palmevandring. Du kan också sponsra podden via Swish. Det gör du det numret som står i avsnittstexten. Och ja, det blir alltså en Palmevandring 2023. Den är först och främst för de som varit sponsorer på Patreon sedan oktober 2021. All information om Palmevandringen 2023 finns på Patreon och kan läsas av de som är sponsorer där. Om ni har varit med på tidigare Palmevandringar så blir det ganska likt, men vi har dragit ner antalet deltagare sedan den ganska stora samlingen som var 2019 och 2020. Men jag har också en annan sak att berätta om. Det kommer att bli en Palmekonferens den 26 februari, alltså på söndagen innan. Jag är inte med och arrangerar den, utan den arrangeras av Mattias Kressmark och Jonas Nyman som ni har hört här i podden. Platsen kommer att vara Västmanska platset på Holländergatan 17, det vill säga väldigt nära biografen Grand. Det kostar 600 kronor att gå på Palmemordskonferensen och jag kommer lägga en länk i avsnittstexten till avsnittet så att du kan läsa mer om den och anmäla dig. Jag är alltså inte en arrangör för den här Palmemordskonferensen, men jag kommer att vara där och jag kommer nog att stå på scenen också, men mer om det där. Så mycket spännande som händer i februari. Det är Palmemordskonferensen den 26 februari och sedan är det Palmevandringen den 28 februari. Det är värt att påpeka att båda tillställningarna har ett begränsat antal platser. Så anmäl er så fort ni bara kan. Kom ihåg att Palmemordskonferensen kostar 600 kronor. Och för att vara garanterad en plats på Palmevandringen måste du ha varit sponsor på Patreon sedan oktober 2021. Men blir du sponsor på Patreon för podden den här månaden så är du garanterad en plats på Palmevandringen 2024. Om det nu inte dyker upp någon ny pandemi som gör att vi inte kan ha den. Och nu tillbaka till Hans Holmér. När vi senast lämnade Holmér så hade den tid som hade gått varit väldigt hård för honom. Det menar hans dotter Pia Holmér i en senare intervju. Hon sa också att Holmér var otroligt upprörd över allt som hade hänt. Men trots att han inte var inblandad i Palmeutredningen så var han inblandad i någonting annat. Och i maj 1988 kom han tillbaka till Sverige enligt Gunnar Wall. Och nu kommer jag läsa lite från Mörkläggning, sid 648. Så citat Gunnar Wall. Nu inträder Kristi himmelfärdshelgen. Och någon gång under den träffas Holmér, Ebbe, Kege och Barling på Tantogatan för att diskutera vidare kring de frågor som har varit uppe under besöket i Wien. Det är antagligen nu, sent om sidor, som Kege och Barling får höra av Ebbe att Åmansson har sagt nej till buggning. Men, som vi tidigare konstaterat, kan man förmoda att Ebbe späder ut beskedet så att det inte låter så definitivt. Efter helgen kommer Robertson till sist igång med sin kontroll av eventuella oegentligheter i Säpos hantering av PKK-spåret. Holmér reser tillbaka till Wien. Den här gången är det Fischer som får betala hans flygbiljett. Och på måndagen utspelas en liten parentes som även den anknytning till Holmér. Det är polisman A som beger sig till polishuset för att träffa polisöverintendenten Jan Wernhall i ett mycket känsligt ärende. Bakgrunden är följande. Sedan Holmér slutat har livvakternas K-pistar en gång levererade av polisman A börjat oroa en del chefer inom Stockholmspolisen. Det är besvärande att vapnen finns kvar i huset. Slut citat. Ja, även om Hans Holmér verkligen var på väg ut så var berättelsen om PKK-spåret inte alls över. Land och rike skulle återigen få tappa hakan när det 1988 visade sig att ytterligare en spaningsgrupp existerade. En spaningsgrupp som arbetade för fullt med PKK-spåret. Om Hans Holmérs arbete med PKK-spåret välvilligt formulerat skulle kunna kallas för ett nederlag var det 1988 som det uppdagades en regelrätt skandal. Den 1 juni 88 sker ett gripande av tullen i Helsingborg. Mannen som grips är en av Hans Holmérs tidigare livvakter. Och anledningen till gripandet? Grov varusmuggling. Det som den före detta livvakten försökte smuggla in var illegal avlyssningsutrustning. Och allt det här skedde på uppdrag av ingen mindre än Ebbe Carlsson. Ja, det är dags för Ebbe Carlsson-affären. Samma dag tapetseras hela Sverige med ett Expressenlöp som skriker ut den nya skandalen. Men det är inte bara avlyssningsutrustningssmugglingen saken handlar om, utan själva anledningen till den. Jag ska nu citera ett längre stycke från granskningskommissionens egen sammanfattning av Ebbe Carlsson-affären. Citat. Omorganisationen av utredningsarbetet efter regeringsbeslutet i februari 1987 ledde som framgått till att PKK-spåret miste sin status av huvudspår och att utredningen i denna del trappades ner. Enligt vad som sedermera skulle komma att uppdagas fortsatte utredningen längs huvudspåret emellertid delvis utanför den reguljära mordutredningen. Några av de utredningsmän vid Säkerhetspolisen som behandlade PKK-uppslaget hade kontakter med den förra spaningsledaren Hans Holmér som de använde som bollplank, det vill säga de diskuterade uppslaget med honom. Under hösten 1987 och början av 1988 var Hans Holmér själv i kontakt med flera personer som arbetade inom polisen eller som på annat sätt hade anknytning till denna. Det gällde den nytillträdde chefen för Säkerhetspolisen Sune Sandström, Nils-Erik Åmansson som tillträdde som rikspolischef i januari 1988 och ambassadören Carl Lidbom som vid denna tid fick uppdrag att utreda Säkerhetspolisens verksamhet. Kontakterna gällde PKK-spåret samt Säkerhetspolisens arbete och förhållningssätt i utredningen. Hans Holmér var, liksom Carl Lidbom, god vän med Ebbe Carlsson. Ebbe Carlsson var vid denna tid förlagsdirektör på Bonniers. Han hade tidigare arbetat bland annat som informationssekreterare vid justitiedepartementet och hade ett intresse för Säkerhetspolisens verksamhet. Han hade tillsammans med den dåvarande chefen för Säkerhetspolisen, Hans Holmér, utfört uppdrag som anknöt till sådant som säkerhetspolisen sysslar med. Det gällde affären 1975 med den så kallade sjukhusspionen. Och min kommentar som vi tog upp i Hans Holmér del 1 fortsätter citera granskningskommissionen som misstänkt att ägna sig åt åsiktsregistrering för säkerhetspolisens räkning. Ebbe Carlsson hade på olika sätt varit engagerad i händelserna kring mordet. Bland annat hade han hjälpt Hans Holmér med kontakter av olika slag i utredningens inledande skede. Genom sin vänskap med Hans Holmér synes Ebbe vidare ha fått inblickar i hur utredningsarbetet framskred. Under 1987-88 engagerade han sig djupt i utredandet av PKK-spåret. Ebbe Carlsson fördes samman med de utredningsmän vid Säkerhetspolisen som arbetade med PKK-spåret. Han fick tillgång till utredningsmaterial. Han försågs med rekommendationshandlingar av skilda slag, bland annat från justitieministern. Han fick tillgång till polismän som i tjänsten bistår honom. Han kom att utföra en del egna utredningsuppdrag. Bland annat inhämtade han uppgifter från den iranska exilpolitiken Banisadr. Under våren 1988 förberedde Ebbe Carlsson och kretsen kring honom en egen utredningsorganisation. Lokaler anskaffades, privat finansiering ordnades med mera. Slut citat. Det som framkommit är alltså att Ebbe Carlsson tidigt i januari 1988 tillsammans med ambassadören Carl Lidbom, rikspolischefen Nils-Erik Åhmansson och Säpochefen Sune Sandström startat en sorts egen palmutredning. Helt inställd på att fortsätta arbeta med PKK-spåret. Åhmansson och Sandström hade försett Ebbe med två poliser till sitt förfogande, en civil polisbil och en personlig livvakt. Leif G.W. Persson har sagt följande om Ebbes civila polisbil, citat. Ebbe var ju vansinnigt förtjust i den där bilen och den där livvakten, va? Och han gjorde ett stort nummer av det, va? Poängen med en civil polisbil är att man inte ska se att det är en civil polisbil. Men Ebbe tog ju blixtsnabbt bort den poängen. Och den där bilen, va? Det enda som saknades var väl att det inte var hajtänder målade på sidorna. Det var som om det var Läderlappens bil ungefär, va? Och sånt älskade Ebbe. Slut citat Leif G.W. Persson. Ebbe hade dessutom ekonomiskt stöd av finansmannen Thomas Fischer. Man skulle kunna säga att Ebbe var en privatspanare med mycket större resurser än någon annan privatspanare. Fischer hjälpte Ebbe med att skaffa en lokal för utredningen. En 10-rumslägenhet på Söder på Renstjärnas gata. Och det var även polisman A som var inblandad då i att lokalisera illegal spaningsutrustning och föra in den i Sverige. Hela Ebbe Carlsson-affären, som den i media kom att kallas, hamnade i konstitutionsutskottet i augusti 1988. Det här var ett stort spektakel. Det innebar en sorts tv-sänd rättegång, men förstås inte i korrekt juridisk mening. Där det skulle avgöras om regeringen och justitieminister Anna-Greta Leijon hade gjort fel när de stöttade Ebbe Carlssons privatspaningar. Och detta genom ett stort antal förhör. Och en person som var väldigt intressant för konstitutionsutskottets utredning var förstås Hans Holmér. Trots att KU-förhören drogs igång på grund av Ebbe Carlsson-affären framkom det att Hans Holmér hade ägnat sig åt illegal buggning. Och därmed fick även han uppträda i ett direktsänd tv-förhör. Tanken var att nu skulle allt läggas på bordet. Hans Holmér skulle utfrågas om alla oegentligheter som skedde under hans tid som spaningsledare som kunde vara av illegal natur. Och även hans eventuella inblandning i Ebbe Carlssons privatspaning. En av de första frågorna Hans Holmér fick i det tv-sända förhöret var följande. Citat. Du har tagit ansvar enligt vår material för buggning som spaningsmetod. Att det användes 1986-87. Var det här ett ställningstagande du tog helt själv? Slut citat. Hans Holmérs svar blev väldigt långt och väldigt korrekt. Och där i finns även hans personliga tilltänkta förklaring till varför han kunde fatta beslut om illegal buggning. Citat Hans Holmér. Ja, jag är rädd att mitt svar blir lite långt. Men jag tror att det är nödvändigt att utveckla den här frågan. Det är så att avlyssning är förbjuden i brottsbalken sedan den 1 juli 1975. I den allmänna debatten så har det under senare tid ofta sagts att den här typen av buggning, för den är medborgarna skyddad enligt grundlagen. Och därmed har han velat höja så att säga skyddsnivån till grundlagen för att peka på att det här med olovlig avlyssning är någonting exceptionellt. Då ska man komma ihåg att enligt 2 kap. 6 § i regeringsformen så är medborgare skyddade mot kroppsvisitation, husrannsakan och hemlig avlyssning. Alla vet att husrannsakan och kroppsvisitation kan förekomma enligt brottsbalken. Och då frågar man sig, hur hänger det här ihop med regeringsformen? Ja, det är helt enkelt så att lite längre fram i det här kapitlet i regeringsformen, 12 § noga räknat, så medges alltså undantag för det här skyddet om undantagen stiftas vid lag. Och där var alltså förankringen när det gäller rättegångsbalken. Till de här lagliga undantagen kan det också hänföras de nödrättsbestämmelser som finns i brottsbalkens 24 kap. 4 §, som i sammanfattningen nu aktuella delar lyder så här. Den som för att avvärja fara för liv eller hälsa handlar i nöd, vara fri från ansvar om gärningen med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheter i övrigt måste anses försvarlig. Under spaningsarbetet så beslutade jag om buggning. Beslutet var mitt och ansvaret för det här beslutet är bara mitt. Jag var ensam om att fatta det här svåra beslutet. Att inte beordra buggning vid den här tidpunkten hade enligt min mening varit fel. Det tycker jag också idag. Buggningen var en åtgärd för att kunna förebygga nya mord. De terrorister som vi vid den här tidpunkten intresserade oss för, de träffas nattetid i några lägenheter och överlägger till långt in på småtimmarna. De lägenheter som jag talar om, där var lägenhetsinnehavarna redan telefonavlyssnade. Sammanfattningsvis hade jag en nödsituation med Sveriges statsminister mördad, med en terroristorganisation misstänkt för att vara delaktig i mordet. Om det inte var en nödsituation, då finns det inga nödsituationer. Slut citat Hans Holmér. Vidare framkom under KU-förhören att Hans Holmér, om än inte direkt delaktig i Ebbe Carlssons praktiska förehavanden under privatspaningen, hade initierat kontakten mellan Ebbe och flera av de andra som kan sägas ha ingått i Ebbes innersta krets, till exempel Sandström och Lidbom. Innan Ebbes spaningsverksamhet var ett konkret faktum var det många middagar både hemma hos honom och Holmér där PKK-spåret diskuterades, tillsammans med ambassadören, rikspolischefen och Säpo-chefen. Den direkta utgången av KU-förhören blir att Anna-Greta Leijon, Nils-Erik Åhmansson och Sune Sandström får lämna sina poster. Men för flera av de inblandade i Ebbe Carlsson-affären väntar framtida rättegångar. Och Hans Holmér är en av dessa. Chefsåklagare Jan Danielsson förhörde Hans Holmér på Åklagarmyndigheten den 11 augusti 1988. En av sakerna Danielsson intresserades för var Hans Holmérs gamle vän, Sverker Åström. Under 87 hade juristkommissionen tittat på just den här frågan. Och då verkar inte rått någon tvekan om att Sverker Åström hade hjälpt Hans Holmér som ett frivilligt och oavlönat hedersuppdrag när hans vän Hans Holmér hade bett honom om det. Men Danielsson vill gå djupare i den här frågan. Här är ett utdrag från Danielssons förhör med Holmér. Vid ett tillfälle under förhöret frågar Danielsson om någon utomstående varit närvarande i Palmerummet när spaningsledningen har träffats. Och Hans Holmér svarar aldrig. Förhöret övergår nu i dialogform. Danielsson, aldrig någonsin.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Håll med, aldrig någonsin. Danielsson, hur beskriver du då Sverker Åström i sammanhanget? Håll med, ja. Danielsson, skulle han vara en utomstående? Håll med. Nej, det skulle han väl inte vara. För andra så har han aldrig varit med vid något ledningsmöte vad jag kan erinra mig. I mörkläggning sammanfattar Gunnar Wall en liten bit av förhöret så här. Från den här punkten. Citat. Danielsson släpper tillfälligtvis frågan och ber Holmer att beskriva Åströms roll i utredningen. Holmer berättar att han träffade Ingvar Carlsson på Folkets hus efter sammanträffande med Ebbe på polishuset måndagen den 3 mars. Det var antingen då eller när Holmer samtalade i telefon med Sten Wickbom som man hade kastat fram att Åström skulle kunna ha en bra kontakt mellan Holmer och UD. Då frågar Danielsson, man säger du, vem då? Holmer svarar, ja, regeringen alltså. Han förklarar också att Wickbom vid ett senare tillfälle skulle ha bekräftat att det var godkänt från regeringen att Åström ställde upp. När Danielsson säger att Åström själv har beskrivit sina insatser som en väntjänst och ingenting annat, vidhåller Hans Holmér att hans vän diplomaten agerade som regeringens man. Vid den här punkten i förhöret berättar Danielsson att det finns ett protokoll från ett ledningsmöte den 18 januari 1987 där det står att Åström var närvarande. Av protokollet framgår att Operation Alpha planerades rätt ingående. Ännu tydligare blir det om man lyssnar på den bandupptagning som gjordes av sammanträdet. Det har Danielsson gjort. Och som han påminner Holmér om, kom mötet så in detalj på vad som ska göras att det bestäms klockslag och tas ut folk till olika arbetsuppgifter. Danielsson undrar då, tycker du att Sverker Åström hör hemma i det här? Holmér menar att det inte kunde skada att ha en utrikespolitisk expert med ett sånt sammanhang. Men upprepar han faktiskt inte minns att Åström var där. Åström själv minns det däremot väl men vill göra minsta möjliga affär av saken. Och har sagt, citat, jag råkade ha ett av mina samtal med Holmér och han sa, nu sätter oss ner till det här mötet, kan inte du sitta med? Och det gjorde jag alltså. Slutcitat. Som Åström förklarade för Jan Danielsson hade han helt enkelt tyckt att det hade varit oartigt att gå därifrån. Det finns inget som tyder på att diplomaten Sverker Åström berikade genomgången med några tyngre inlägg. Själv säger han, citat, mitt enda bidrag till diskussionen var något om att ni har väl sett till att ni har kontroll över gränserna här för och efter tillslaget ur internationell synpunkt. Och då blev jag lite utskrattad och de sa, ja vad tror du vi tänker på? Slutcitat. Gunnar Wall säger i mörkläggning, det kan ju låta oförärligt, men spaningsledningen höll faktiskt sitt strategiska möte utan att någon åklagare var närvarande. Och då blir det än mer anmärkningsvärt att en politisk expert, informellt utsedd av kanslihuset, satt med. Det var som att han genom sin närvaro skulle visa att statsministern höll sin välsignade hand över verksamheten. Gunnar Wall fortsätter. På ett sätt kan det synas överraskande att Rosenbad lät just Sverker Åström få den exklusiva positionen som handledare och allmän fixare åt Hans Holmér. Om regeringen nu ville bistå utredningen med en politisk sakkunnig, kunde man inte då vänta sig att en sådan expert skulle väljas ut bland någon av de socialdemokratiska politiker som hade haft sympati för Olof Palme, som hade delat dennes grundläggande visioner och som hade hyst respekt för hans insatser i Sverige och världen. En som förstod varför den mördade partiledarna och många betraktade som en av tidens stora statsmän. Det behövde ju inte vara någon som höjde Olof Palme till skyarna, men därifrån är det rätt långt till Åström som såg med närmast fientliga ögon på Palmes politiska gärning. Vi kan påminna oss hans hetska karaktäriseringar i memoarboken Ögonblick. I boken anklagar Åström Palme för extrema vänsterställningstaganden, medan han själv underförstått stod för nykter och balanserad syn på statskonsten. Men den som har följt den pensionerade Åströms egna inlägg i massmedia de senaste åren har inte kunnat undgå att märka att han tillåter sig att visa egna värderingar som ligger utanför den breda strömfåran i den svenska politiska debatten. Gunnar Wall fortsätter. I ett inlägg i Dagens Nyheter 1990 förordade Åström att Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar som kommer från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land. När han i en intervju ombads att förklara sig exemplifierade han med att han visserligen inte ville nedvärdera en huvudjägares kultur, men att en sådan människa skulle känna sig mindre hemma i Vetlanda eller Gällivare. Åströms kritiker den gången var inte sen att påpeka att samma argumentering användes i 30-talets Sverige av de som ville vägra judiska flyktingar asyl undan nazismen. Sommaren 1995 kom Åström igen i Dagens Nyheter och argumenterade för etnisk rensning i FN-regi som lösningen på konflikterna i det forna Jugoslavien. Han fördömde tanken på att människor med olika nationell bakgrund skulle kunna leva sida vid sida i exempelvis Sarajevo och menade att en stabil fred bara var möjlig efter stora folkomflyttningar under överinseende av internationella organ. Återigen blev Sverker Åström kritiserad för att ta upp unkna politiska tankegångar från 30-talet. I svallvågen av den debatten avslöjade slutligen Aftonbladet att den gamle toppdiplomaten åren före andra världskriget faktiskt hade inlett sin politiska bana med ett medlemskap i Sveriges nationella förbund, en av dåtidens viktigaste nazistanstuckna organisationer. Organisationen hade klart antisemitiska ståndpunkter och bekämpade invandring av mindervärdiga raselement. Gunnar Wall fortsätter. Åström hade varit student i Uppsala vid den tiden och åtskilliga årtionden efteråt kanske saken skulle kunna avfärdas som en ungdomsförsyndelse. Men det besvärande var att det inte gick att hitta en punkt i Åströms liv där han bröt med de dunkla föreställningar som han omhuldat. Hösten 1939, samtidigt som andra världskriget bröt ut, gick han direkt från studentlivet till UD där han inledde en blixtkarriär. Från den tiden hade han som strategi att ligga lågt med sina egna politiska sympatier. Och i den tidigare nämnda minnesboken Ögonblick påstår han att han aldrig varit ansluten till något politiskt parti. Det senare var alltså inte sant. Sveriges nationella förbund uppfyllde förvisso kriterierna för ett parti, om än ett litet parti. 1936 deltog Sveriges nationella förbund i riksdagsvalet och fick 27 000 röster. Det var under den period då Sverker Åström var medlem. Den rutinerade toppdiplomaten kunde måhända ha räddat det mesta av sitt anseende om han hade erkänt fakta och beklagat sina tidiga politiska åsikter. Men istället hävdade han att han inte hade några minnen av sina eventuella kontakter med Sveriges nationella förbund och därför inte kunde svara på några frågor om saken. För övrigt tyckte han att det hela var en bagatell. Gunnar Wall fortsätter. Givetvis finns det inga skäl att tro att Sverker Åström fortfarande var svag för hakors eller fruktade att Sverige skulle översvämmas av judar. Men inte heller ser det ut som att han har brutit med den konservativa och främlingsfientliga grundsyn som på 30-talet fick honom och så många andra att flirta med nazismen. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå hans avsky för Olof Palmes politiska värv, som oavsett de praktiska resultaten inspirerades av en brinnande tro på ideal som internationalism, solidaritet och antirasism. Vi vet inte varför Olof Palme mördades, men det finns en beaktansvärd möjlighet att han blev röjd ur vägen av svenska eller internationellt verkande krafter som såg honom som alltför radikal, alltför extrem. Med sina stora politiska kunskaper borde Sverker Åström kanske haft en del infallsvinklar av det slaget att förse spaningsledningen med. Men istället kom han alltså att ägna sina mesta krafter åt att hjälpa Hans Holmér och Turkiet att dra åt snaran kring PKK. Slut citat Gunnar Wall. Jag återkommer till Sverker Åström och Ebbe Carlsson många gånger i den här serien och jag är inte klar med det än. Under den här tiden jobbar alltså Hans Holmér på FN i Wien. Han är narkotikexpert åt FN och han är ypperligt kvalificerad att vara det. För han har ju tidigare lett narkotikakommissionen i Sverige. Samtidigt som han då gör det här jobbet så sitter han också och skriver på en bok. Den boken kommer vi att återkomma till. Den 25 augusti 1988 skriver Bjarne Moelv en debattartikel i Expressen där sanningen skakar Sverige i sina grundvalar nämns. Men det här har vi ju tagit upp i tidigare avsnitt. I Gunnar Walls bok Mörkläggning kan man läsa på sid 287, citat. Sedan riksåklagare Magnus Sjöberg den 1 september 1988 beslutat att det skulle inledas en förundersökning om misstänkt olovlig avlyssning kom en rad höga polischefer att utsättas för ett rätt besvärande tryck. Själva situationen i vågsvallet efter Ebbe Carlsson-affären gjorde att Hans Holmér var mer utsatt än någon annan. Till en början teg Holmér. I oktober sökte han dock kontakt med Sjöberg och bad om ett sammanträffande. Han antydde att han hade saker att berätta om buggning men krävde att det skulle bli ett informellt möte och inte ett förhör. Söndagsmorgonen den 16 oktober möttes så riksåklagaren Holmér. Med på mötet var även den nyutnämnde buggningsåklagaren Danielsson och dennes chef Hagelberg. Hans Holmér sa då att han på sensommaren 1986 hade beslutat om buggning på tre platser. Han förklarade samtidigt att en utredning av saken skulle bli skadlig för riket och för Säpo. Därför menade Holmér vore bäst om regeringen beslutade om abolition, att brottsutredningen skulle läggas ner. Innan mötet var slut lovade Magnus Sjöberg att framföra Hans Holmérs ståndpunkt till Rosenbad. Och så skedde också nästa dag. Det var alltså på det här sättet Hans Holmér ursprungligen medgav att han hade beordrat vissa avlyssningar. Han talade ut hos riksåklagaren därför att han trodde att det var det bästa sättet att lägga locket på, slutcitat. Arbetet i Wien fortsätter för Hans Holmér under oktober 88. Hans uppdrag för FN i den här narkotikatjänsten förlängs ett par omgångar. Och det kommer att fortsätta till december 1989. Jag har kontakt med en författare som jobbar på en biografi för Holmér. Och jag vet inte hur mycket jag får säga om den nu, men han har berättat följande för mig. Citat. Det är nog som du säger att det är svårt att få fram konkreta uppgifter om vad Hans Holmér egentligen gjorde i Wien. Jag för mig att regeringen efter turen i Wien försökte lansera honom för en seniorbefattning genom Interpol. Men att oppositionen motsatte sig detta och att han beviljades förtidspension 1990. Bland annat med hänvisning till att han hade ett mycket stort övertidsuttag under tiden som spaningsledare. Slut citat. Men i vårt kronologiska narrativ är alltså Hans Holmér fortfarande i Wien och jobbar med narkotika. Och nu går arbetet med boken in i sitt slutskede. Den 23 oktober 1988 släppte Dagens Nyheter en stor artikel som handlade om PKK-spåret och Hans Holmérs arbete. Och artikeln innehöll läckta uppgifter från Palmeutredningen. Som det då har spekulerats i att det var Hans Holmér som läckte dem på grund av hans samarbete med Åsenen. Artikeln var också perfekt marknadsföring. För den 31 oktober 1988 kommer Hans Holmérs bok ut. Och den heter, som jag nämnt många gånger i de här avsnitten, Olof Palme är skjuten. Boken blev en stor succé. Den säljs i 90 000 exemplar. Och jag tycker själv att det här är en av de roligare Palmemordet-böckerna att läsa. Det märks i boken att Hans Holmér gärna vill skriva deckare. Och han har ett ganska målande språk här som jag tycker saknas i många andra Palmeböcker. Det här kommer ju sedermera leda till att Hans Holmér faktiskt börjar skriva deckare. Men det kommer jag prata om i senare avsnitt. Gunnar Wall har åsikter om boken Olof Palme skjuten och skriver upp Mörkläggning sid 899, citat. När Holmér hösten 88 kommer ut med Olof Palme skjuten satsar han förstås helhjärtat på attentatsgruppen men har finslipat resonemangen kring den. Det behöver inte alls vara nedlusat med mördare som står och väntar på Palme vart han än vänder sig. I själva verket lanserar nu Holmér ett konspirationsscenario som har viktiga inslag gemensamt med åklagarnas grannman. Mördaren står vid bion och väntar på att filmen ska ta slut och följer sedan efter när makarna Palme går därifrån. Holmér betonar att de sammansvurna har förberett mordet genom att studera det tilltänkta offret under en tid. Under torsdagen är Palme ute och köper kläder runt Hötorget centrala Stockholm, bevakas av en man i mördarligan, Skuggan. Den upptäcker att statsministern inte har några livvakter med sig. Mördarna beslutar i det läget att satsa på att makarna Palme ska vilja göra något trevligt tillsammans under fredagskvällen och bege sig ut på stan utan någon skyddseskort. Planen är att Palme i så fall ska skjutas utomhus på en plats där revolvermannen lätt kan plockas upp i en flyktbil. Flera personer börjar nu i skift att övervaka såväl statsministern själv som dennes bostad. När makarna Palme i början av fredagskvällen kliver ut på Västerlånggatan har de en dold förföljare hack i häl. Så fort de har gått in på Grand kontaktar de andra med budskapet att det nu är dags att gå till aktion. Slutcitat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
What? Lite senare i mörkläggningstid, 901, citat. Så långt Hans Holmers berättelse. Den är alldeles tydligt upplagd för att passa in på PKK. Det är inte precis någon högteknologisk attentatsgrupp som är i arbete. Ingen telefonavlyssning, ingen buggning. Och inte heller har brottslingen några kontakter inom ledande politiska eller polisiära kretsar i Sverige. När de vill kartlägga Palmes vanor är de helt enkelt hänvisade till att traska till fots efter honom. Mördaren förstår inte svenska, men är istället väl förtrogen med kvarteret där det kurdiska bokcaféet ligger, slutcitat. Justitiekansler Hans Stark driver en process här i oktober och november 88 angående att Hans Holmér har begått tryckfrihetsbrott genom att läckt uppgifter från utredningen. Det leder dock i slutet ingenstans och justitiekanslern tvingas ge upp. Det är mycket som händer i Hans liv här, som blir så utredd för tryckfrihetsbrott. Hans bok kommer ut och han väntar då på det här abolitionsbeslutet från regeringen. Men det uteblir. Buggningsutredningen bara fortsätter. Och jag vill nu citera Gunnar Wall igen från mörkläggningens sid 288. Citat. Till sist har Hans Holmér inte mycket mer att göra än att komma överens med Danielsson om en tid för att formellt höra som de avlyssningar han redan har berättat om. Han vägrar dock att passivt inrangera sig i rollen som misstänkt. Inför förhöret kontaktar han Sten Heckscher, Harald Fälts efterträdare som statssekreterare på justitiedepartementet, och ber om ett sammanträffande. Heckscher tar inte mötet själv. Istället blir bestämt att Hans Holmér ska få träffa departementets expeditionschef, KG Ekeberg, och att de ska ses på åklagarmyndigheten under en paus i Danielssons förhör. Enligt överenskommelse inställer sig Hans Holmér hos Danielsson den 2 november 1988. Förhöret inleds med att Hans Holmér underrättas om att han är skäligen misstänkt för olovlig avlyssning. Efter lite formaliteter får han sedan efter eget sinne, som Danielsson uttrycker det, berätta om buggningarna och bakgrunden till dem. Efter en halvtimme knackar Ekeberg på dörren. Danielsson avbryter omedelbart förhöret så att Holmér ska kunna få sin pratstund med den utsände från Rosenbad. Samtalet mellan Holmér och Ekeberg pågår ungefär en kvart. Enligt vad Ekeberg har vittnat om är det mest Hans Holmér som pratar. Budskapet är att han nu tänker berätta för åklagaren om saker som har hänt under mordutredningen. Han menar att regeringskansliet bör känna till det, eftersom det kan komma att få verkningar för rikets säkerhet. Det blir ingen diskussion. Ekeberg har berättat: Holmér ställde inga frågor till mig. Jag ställde inga frågor till honom. Här spelar Holmér högt. Han vet att han kan kompromettera statsministern om han öppet berättar om det förbehållslösa stöd han hade som spaningsledare, inklusive det mandat han hade att avgöra om det skulle buggas. Men å andra sidan, i samma stund som han tar steget att peka ut personer i Rosenbad för att deltagit oegentligheter, har han förlorat. Åtminstone om hans anklagelser når ut i massmedia. Det skulle vara politiskt omöjligt för kanslihuset att ge honom abolition om det kunde uppfattas som att man köpte hans tystnad. Med andra ord, är det ett svårhanterligt vapen Holmér hotar med. Och hotet leder inte heller till något snabbt gensvar från kanslihuset. Gentemot Danielsson vinner Hans Holmér i alla fall en snygg poäng. Han påminner från första början om att han måste behandlas med viss respekt, eftersom han kan skicka efter ett sändebud från Rosenbad när han så vill. Och med tiden kommer det flera påminnelser till bugningsåklagaren. Holmérs skrämskott har nämligen inte varit utan effekt i kanslihuset. Flera gånger under utredningens gång kallas Danielsson av regeringen för information som kan bilda underlag till hur abolitionsfrågan ska behandlas. Och varje gång det sker får Danielsson automatiskt en liten påminnelse om ärendets känslighet. Vad leder det till för utredningens del? Rimligtvis en sak. Så länge Rosenbad tvekar om ett slutgiltigt ställningstagande till abolition gör Danielsson saken lättare om man driver förundersökningen så att alla möjligheter hålls öppna. Slutcitat. Den här buggningsutredningen kommer att pågå ett tag, men vi kommer att återkomma till den. Palmeutredningen är förstås inte särskilt intresserad av PKK längre. Och tidigt på morgonen den 14 december 1988 hämtar två polismän Christer Pettersson till förhör från lägenheten i Rotebro norr om Stockholm. Christer Pettersson häktas två dagar senare. I det här avsnittet har jag återgett Ebbe Carlsson-affären i väldigt korta drag. Det här är ett av de mest komplicerade ämnen som finns inom Palmemordet. Och det kommer givetvis specifika Ebbe Carlsson-affären-avsnitt senare i podden. Jag ska avsluta det här avsnittet med granskningskommissionens egen sammanfattning av Ebbe Carlsson-affären. Och det är inte milda ord som det rör sig om, citat GRK. Ebbe Carlsson-affären innefattade ett antal lagbrott med inblandning av tjänstemän vid polisen. Affären innefattade även institutionella och konstitutionella aspekter. De enskilda lagbrotten, att en privatperson fick del av hemligt material, att polismän engagerades för smuggling av avlyssningsutrustning med mera, var naturligtvis allvarliga. En allvarlig är dock att en informell utredning statsmaktens häng kunde utvecklas vid sidan av den rättsenliga och reguljära mordutredningen. Här var det inte bara fråga om att polismakten överskred sina befogenheter och bröt mot lagen, utan om att sätta hela det rättsliga kontrollsystemet ur spel. Slutcitat. Den 29 december 1988 blev Ebbe Carlsson trots allt, eller kanske på grund av det hela, utnämnd till årets svensk. Något som Hans Holmér också hade blivit två år tidigare. Jan Stocklossa anmärker i sin Stig Larsson-bok att det var spiken i kistan för utmärkelsen årets svensk, då det knappt var några som ville bli årets svensk efter Hans Holmér och Ebbe Carlsson. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Du kan också mejla till Palmordet på mailadressen simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Simwaypodcast@gmail.com. Den mailadressen gäller alla mina poddar och det är min producent Eva Martinsson som svarar på mailen där. Men hon skickar vidare det som är relevant till mig eller till Tobias. Om du gillar den här podden så har jag även tagit upp ett antal andra stora olösta fall i Sverige i min andra podd, Olösta mord. Vi har gjort många små fall och många amerikanska fall också, men på den senaste tiden har vi fokuserat lite på nordiska fall som är olösta i många avsnitt. Vi har gjort över 37 avsnitt om fallet Sven Sjögren på Gotland som jag nämnt tidigare här. Vi har också tagit upp vad som en gång i tiden var Sveriges största olösta fall, Viola Widegrens försvinnande. Vi har gjort 16 avsnitt om Viola Widegren i olösta mord. Just nu, när det här avsnittet kommer ut, håller vi på att göra Marianne och Therese i minst 11 delar. Det här handlar om två barn i Norge som försvann spårlöst, där utredningen då delvis förstördes av Thomas Quick. Så om ni vill höra mera olösta fall och fundera över fler mysterier, så lyssna på Olösta mord. Du hittar podden Olösta mord där du hittar Palmemordet. Om du är aktiv på Facebook, till skillnad från mig och podden Palmemordet, så rekommenderar jag Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Det är de som arbetar med att få ut handlingarna från Palmeutredningen. Och de ligger även bakom palmemordsarkivet.se och Palmemordet-konferensen den 26 februari 2023. Som jag hoppas att jag träffar dig på. Det finns en länk till Palmemordskonferensen i avsnittstexten till det här avsnittet. Jag och Tobias har tyvärr inte tid att svara på direkta frågor gällande själva fallet. Då skulle vi inte göra mycket annat. Vi kan inte prata Palmemordsdetaljer i privata meddelanden. Men om du vill diskutera detaljer i fallet Palmemordet med likasinnade, så rekommenderar vi Studio Palmemordet på Facebook. Jag vill ha iTunes-recensioner. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple device, så får du gärna lämna en iTunes-recension. Och vi kommer efterhand att läsa upp alla iTunes-recensioner som vi nu har gjort i många år här i podden. Om du tycker jag är för hård mot Hans Holmér i de här avsnitten, så ha förtröstan, för att vi kommer att ta upp Hans Holmér ur ett hjälteperspektiv när vi senare gör PKK-spåret. Tack till alla som har bidragit till den här podden på Patreon. Jag ska också nämna att boken Palmemordet är på gång. Den kommer alltså den 28 februari 2026, men arbetet är i full gång. Tack till Juan Esposito då, som skriver boken tillsammans med mig. Och tack till Gunnar Wall. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter. Tack till Cornelia och David. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.